Radio Nolaskogs.
God morgon alla lyssnare. Idag är det jag, Margareta Hedberg, som ska ha min andra sändning i Radio Övik. I mitt första program som sändes den 15 december förra året berättade jag om några barndomsminnen från min livsberättelse, historien om en vanlig flickas liv. När jag höll mitt första anförande i radion kändes det väldigt inspirerande och jag är idag glad för att jag tog chansen att göra något som jag aldrig gjort tidigare. Jag blev tillfrågad om att göra ytterligare ett program med fortsättning på mitt livshistoria. Det är det jag ska göra idag. Men idag backar jag bandet och berättar om min mammas uppväxt hos gammelmormor på Ulvön. Min mormor Betty föddes på Ulvön den 11 juli 1900 av fiskarparet Britta och Janne Wiklund. Min gammelmormor och gammelmorfar. Mormor lärde sig sy och flyttade till Härnösand där hon började jobba som sömmerska. Hon blev förälskad i en man och blev gravid när hon var 21 år. Det var skämmigt att bli med barn utom äktenskapet på den tiden och mormor ville inte berätta vem som var far till barnet. Hon höll det för sig själv under hela sitt liv. På senare år försökte pappa och mamma ta reda på vem som var mammas riktiga pappa. Så småningom fick de fram att han hette Gustav Granqvist från Härnösand. Tyvärr fick mamma aldrig möjlighet att träffa honom. Det var för sent då han redan hade avlidit. Gustav Granqvist är alltså min och mina två bröders riktiga morfar. Det känns konstigt att få veta det så här i efterhand. Min mamma Ingrid föddes den 16 november 1920. Mormor lämnade henne på Ulvön och mamma växte upp på sina morföräldrar Britta och Janne som tog mycket väl hand om henne. Mamma gick 6 år i skolan på Ulvön. När mormor Betty kom hem på besök brydde hon sig inte om mamma. Hon nonchalerade henne totalt och sa inte ens hej till henne trots att det var hennes egen dotter. Jag vet att det tog mycket hårt på mamma.
Dig. Kom innan sommaren är slut, lilla pappa. Åskan har gått och på kvällen blir det mörkt. Stjärnorna syns nu på himlen igen. Allt jag vill ha är ett halsband av korall, ingenting annat, det kostar för mycket. På våran tåt är det nu så mycket bär och fullt med ung. Utan att bli rädd, för nu simmar jag så bra. Vi har så fint nu i vårat lilla skjul, och en liten gran har vi också sett, den som vi ska ha till jul. Detta har jag skrivit nästan bara själv, och jag ska börja i skolan till hösten. Pappa, kom hem, jag vet något som du får nu.
Janne var fiskare. Det var ett hårt liv på den tiden. Och han tyckte inte särskilt mycket om det livet. Han var en rejäl och duktig karl. Britta var en snäll, stark och en helt underbar kvinna, men bestämd. Hon tyckte många gånger att hennes man drack för mycket och gav honom ett ultimatum. Slutar du inte dricka så lämnar jag dig. Han lyssnade på henne och slutade med alkoholen. Janne var en riktig skrivarkar. Han kunde skriva, det var inte så vanligt på den tiden. Den konsten innebar att han valdes till hamnordningsman. Han utsågs också till bibliotekarie för Ulvöns bibliotek. Den 18 mars 1935 avled Janne, 73 år gammal. När första världskriget pågick var alla rädda för att ryssen skulle komma. Ryssarna brände ju många hus efter kusten. Men Britta kommenterade en gång: "Stinta, du behöver inte vara rädd. De tar storhus här först." Fiskarna hade naturligtvis inte de stora husen och skulle inte behöva vara rädda. Och nu spelar vi en fiskavisa.
Jag är en gammal fiskargubbe, sitter och lappar ner. Jag har sån reumatist i ryggen och ont i ena knät. Nu är jag både trött och tung och blicken minneslö. Men jag har också varit ung och trotsat storm och sjö. Den allra vackraste lilla unge mön som någonsin funnits på Kärringö. Ja, hon blev min hon, och hon var blåögd, och hon var fager, ja nästan skön. Vi pojkar voro så vilda då, för sig alla ville vi henne få. Vi slog så grät och vi sjöng och trät och, men jag fick njuta kärlekens lön. För när vi legat till havs och fiskat en 14 dagar i ett enda streck och styrde hemåt när vinden friskat med fisken packar in under däck. Och lördagsmånen så stilla sken som den bara kan ut i Bohuslän. Då var det kärlek, då var det dans och då var hon med. Ja, jag tror väl det. Jag har haft en egen stil i koster som jag kontant betalt. Nog slog det slint ibland med torsken, men aldrig var det knalt. En tid så var det ungar sju som fanns i stugan vår. Den äldsta han är 50 nu, ja tänk vad åren går. Den allra fulaste gamla kärring som någonsin funnits på Kärringö. Ja, hon är min hon, men hon är blåögd och tänk, jag tycker att hon är skön. För när man levat ett liv ihop och är sammanbunden med sjömansknop, och man har grälat och man har trälat, då är det skönt med kärlekens lön. Nu håller hon bara på och stickar åt yngsta barnbarnet i Kungälv, och hon åt blommorna sina nickar och går och pratar mest för sig själv. Men varje söndag vid kaffetorn vill hon gärna tala om just den vår. Då det var kärlek, då det var dans och då hon var med. Ja, jag tror väl det.
Min mormor Betty flyttade tillbaka till Ulvön efter 6 år i Härnösand. Där träffade hon sin blivande man, min morfar Axel, som senare visade sig inte vara min riktiga morfar. Han var målare och hade ord om sig att vara en duktig yrkesman och en mycket god människa. Mormor däremot var ganska hård och det var alltid hos morfar jag kröp upp i knät när jag var liten. Innan morfar träffade mormor fick han en son, Erik Axel. Erik var väldigt lik sin pappa med sitt lockiga hår och ingen kunde undgå att se att det var Axels son. Lise Bergström, uppfödd på Ulvön, har berättat att familjen aldrig pratade om Erik, trots att alla Ulvöbor kände till att han var son till morfar. Detta har heller aldrig diskuterats eller kommit fram till någon av oss inom familjen. Mormor och morfar fick två döttrar, mina mostrar Runa och Gulli, mammas halvsystrar. Runa bodde 3 år på Ulvön och Gulli 8 månader innan mormor och morfar flyttade till Köpmanholmen. Min morfar Axel ville adoptera mamma, men mormor gick aldrig med på det. Trots att mamma inte adopterades gjorde mina morföräldrar aldrig någon skillnad på sina 3 döttrar. Mina mostrar fick heller aldrig veta att mamma var halvsyster till dem förrän många år senare. När jag var liten besökte mamma och pappa Ulvön på somrarna. Jag hann vara hos min gammelmormor Britta under 2 somrar innan hon dog 1947. Vi bodde i bryggstugan och jag har ett foto på när jag sitter i min gammelmormor Brittas knä på bron utanför huset.
Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart på sommaren och gör lite somrigt. Då kommer blommorna snart. Jag gör så att blommorna blommar. Jag gör hela kohagen grön. Och nu så har sommaren kommit, för jag har just tagit bort snön.
Jag tänker nu berätta lite om min gammelmormor Britta Wiklund. Mamma och pappa gick förbi en konsthandel nedanför torget på Storgatan i Övik. I fönstret fick de se en målning av gammelmormor och de gick in och köpte den. Tavlan var målad av Hampe Svanberg, född i Nora socken 1883. Han var en av Noras främste målare och han dog 1961. Tavlan finns nu i mitt hem och bakom den så står det Britta Wiklund, född Olander, den 12 maj 1864. Där hittar jag också tidningsurklipp med en artikel från Västernorrlands Allehanda, införd fredagen den 16 juli 1943. Där intervjuas Hampe Svanberg och min gammelmormor, tant Wiklund, med titeln En kärngumma från Ulvöhamn. Jag läser nu ur artikeln som till en del är på mål. Och det är inte så lätt att läsa på mål, men jag får göra så gott jag kan. Den som besökt Ulvöhamn och händelsevis bott i stugan nummer 52 Storgatan. Den röda stugan med de gröna knutarna innanför de vackra gardinerna känner säkerligen tant Britta Wiklund, stugans ägare och värdinna. Tant Britta har varit änka i flera år och är nu 80 år gammal. Men trots den höga åldern och de många tunga arbetsfyllda åren bakom sig är hon pigg och rak som en fiskarjänta än idag. När man ser henne med snabba lätta steg gå upp över den slingrande branta stigen till sin lilla sommarstuga upp i backen blir man förvånad över hennes vitalitet. I storstugan nere vid Sjöboden, där jag och min kamrat hade förmånen att få bo några härliga midsommardagar, var det snyggt och pyntat med vackra färgglada trasmattor på golvet, i rosengångsborder och hela vält i dunkla färger. Allt vittnande om tant Brittas flitiga händer och goda smak. På bord och byråer låg ljusa dukar i broderade mönster och för fönstren hängde rena vita stärkta gardiner. I fönstren stod gamla hederliga blommor. Det var pelargonier, fuchsier och någon kaktus och en flitiga lisa i full blom. När tant Wiklunds make gick bort slutade hon med fisket. Men ännu har hon lillbåten kvar som hon varje vår kärar i botten och reparerar själv efter bästa förmåga. Sommartiden ror tant Britta ut runt öns stränder och samlar ved för vinterbehovet. Men nu börjar jag att bli så trött och ron och långt, säger hon och tillägger. En håll på att bli gammal, men det känns roligt ibland och sätter sig på rotoften och tar åren. Man känns liksom ung på nytt. Och nu spelar vi till havs med Jussi Björling.
Blåser havets friska vind ifrån sydväst och smeker ljuvlig sjömans kind av alla vindar rest.
Tant Wiklund berättar om gamla tider och hårda år, men även om goda fångster och lyckliga dagar under gångna midsommarhelgen med make och barn. Nu är jag ensam. Barna har flyttat på fastland, men jag undrar inte på det heller. För att fiske är ett tungt arbete och förtjänsten är osäker. Ändå har fiskarna fått det bra mycket bättre nu än gammalt. Men tant Britta tar dagen som den kommer, glatt och frimodigt. Sommartid hyr hon ut stora stugan till sommargäster och rummen är väl upptingade under hela säsongen. Vintertiden lagar hon redskap åt fiskarna i hamnen. Hon kan berätta en hel del om sina sommargäster och säger med en viss stolthet i rösten att här i stuga har bott mycket fint folk, rent av storgubba och frökna ända från Stockholm. Under jakttiden på hösten är det många disponenter och direktörer som kommer. Jag kommer särskilt ihåg en direktör Törner från Härnösand. En höstjakt då han bodde här. På morgon då sällskapet hade gått ut på jakt och jag skulle städa rummet så låg plånboken hans framme och jag tog reda på när och låste inna i byrån. På kvällen när direktören kom hem från jakten så kunde han inte förstå vart plånboken hade tagit vägen. Han trodde att han hade förlorarna ute i skogen under dagen. När jag hörde vad han sa så talade jag om hur det var, att jag hade tagit reda på plånboken och låst inna i byrån. Men då vart han glad. Ja, pengarna må vara, sa direktör Törner. Men jag hade vixelringen i plånboken också, för att vara säker på att jag inte skulle förlora nu under jakten. Och tänk, sa direktören och skrattade, om jag skulle ha kommit hem till min fru i stan utan ring. Ja, det är många roliga saker som man kan komma ihåg, men särskilt den där historien om direktör Törners plånbok. Ja, han tackade mig särskilt för att jag hade varit så klok. Och nu spelar vi Kungens lilla piga.
I kungens grannas slott, stora, stora, stora kök, det finns en liten, liten, liten piga. Hon alltid har så brått, för där är så mycket stök, och jämt ska hon för alla vackert niga. Och bannor utav alla hon måste ta emot, för jämt i lilla näsan så rysligt svart av sot. Och tidigast av alla hon stiger ur sin säng, och sen går hela dagen lång ut i ett enda fläng. För först ska kungens krona hon göra riktigt fin, hon gnider den med putset blanka lätta, och sen på huvudknoppen av drottningsura min ska lockperuken riktigt rätt hon sätta. Och sen går hon och väcker prinsessan Nädelknopp, och tittar noga efter att snällt hon stiger upp. Och sedan under dagen hon har ett fasligt få, att lära allra, allra minsta lilla prinsen gå. Och hon ska sopa trappan och hon ska skura golv, och hon ska bära slask och ved och vatten. Hon kommer ej i säng förrän klockan slagit tolv, och då så får hon ligga bredvid katten. Men hon är aldrig ledsen, fast det är mycket knog. Hur än det går i livet så klarar hon sig nog, för se hon vad än hon gör, till kungens lilla piga har ett strålande humör.
En annan person, fortsätter tant Britta, som jag kom väl ihåg, är en Lubbe Nordström. Han som kände fiskadrängen sommar hos Berners norr i Hamna. Han kom hit i april och var här till blåa hösten. Ja, en Lubbe var en rejäligen pojke. Han var student och han brukade skriva i tidningen och ibland. Och sen så började han att skriva böckren. Somta som han skrev var nog sant, men somta var nog bra mycket uppdikte. Men han var snäll och enkel var fiskafolket här i Hamna. Och sen han vart mer bestämd och kom hit till Hamna, det gjorde han en gång om året, så gick han omkring här i fiskastugan och hälsade på och pratade om jakt och fiske med gubba. Och till kvinnfolket hade han alltid något roligt att säga. Ja, han är bortdöd nu. Men en snäll och god person var han. Ja, det var han det. Ja, suckade tant Britta och ser ut genom fönstret. Liksom skulle hon vänta någon. Kanske hon tänkte på sin bortgångne make, eller fram mot sin levnads solnedgång. En dag bad jag om att få måla tant Brittas porträtt. Ja, nu skulle jag få det, men det finns ju så många andra som är unga och vacker, invände hon. En gammal och skrynklig fiskargumma kan väl inte vara något till att måla, sa tant med en glimt i de små kisande ögonen. Jag framhöll att ett fårat och väderbitet ansikte ofta har mer av intresse för en målare än ett ungt slätstruket ansikte. Ah, det är så mycket här i världen som en gammal fiskargumma inte förstår, sa tant Britta och gav sitt samtycke till att sitta modell. Hon var en av de tåligaste modeller jag haft och när jag var färdig med studien visade jag henne bilden. Först var hon tyst några ögonblick och sen spred sig ett humorns skimmer över hennes brunbrända ansikte under det att hon sa: Ja, man kan ju se, men jag tror inte att det är jag, så ful och skrynklig som jag är. Jag kan än förstå att det är olika gåvor här i världen. Jag frågade vad jag blev skyldig för att hon hade suttit. Hon svarade: Inte ska väl målaren som arbete betala? Nej, är det likt sig det. Utan det är jag som ska tacka som har blivit avmålad. Jag packade ihop mina målargrejer och tackade för hennes vänlighet. Det var ett fast, kraftigt handslag som vi växlade, vilket jag sent ska glömma. Tant Wiklund är en god representant för ett släkte som har något av en strandtall seghet i både vilja och kropp, som härdats i en ojämn kamp mot storm och hårda väder ute på det öppna havet. Heder åt ett sånt släkte. Där slutar artikeln och jag måste säga att jag känner mig verkligen stolt över att Britta var min gammelmormor. Tack för att ni har lyssnat och jag avslutar den här halvtimmen med Så skimrande var aldrig havet.
Var aldrig havet och stranden aldrig så befriande, fälten, ängarna och träden aldrig så vackra och blommorna aldrig så ljus.